mått av tro har kommit att bli aktuellt för mig för den här inför detta möte. Vi kan kanske börja med och det finns hos Josuas bok kan man säga exempel på olika mått av tro. När Israels barn hade kommit in i Kanans land. In i vems land? Kanans. Kanans land. Ett land som alltså skulle tillhöra Kanan. Vem var Kanan? Kanan var en av Noas barnbarn. Kanan som var far. Kanan som var son till Ham, som var Noas son, som blev förbannad av Noa. Skulle inte en sån figur helst försvinna ur historien så snabbt som möjligt? Så snabbt som möjligt. Och ändå så är det nästan ingen som lyfts fram så i de gamla testamentliga skrifterna som Kanan. Han är ju med hela vägen. Han får ju ge namn och prägla så väldigt mycket. Det land som Gud har talat om, det är ett land som är ett löftesland, kallas också för Kanans land. Kallas också för Kanans land. I det landet bor det 7 folk. De flesta av de folken är Kanans efterkommande. Och när Israels barn har kommit in i landet så möter vi den här situationen att de får ju faktiskt vara med om att Gud ger en förunderlig seger. När de under Josuas ledarskap går in i Kanans land. Ja, det förekommer också nederlag, men det är bara för att de ska lära sig någonting. Sen går de vidare. Men de hamnar, vi kan läsa exempelvis det 14:e kapitlet, det 13:e kapitlet. Om Josua hade, då hade de varit i Kanans land, i löfteslandet, rätt länge redan. Och det står så här i 13:e kapitlet att då nu Josua var gammal och kom en till hög ålder, sa Herren till honom: du är gammal och kommer till hög ålder, men ännu återstår av landet en mycket stor del som skall intagas. Detta är nämligen vad som återstår av landet. Alla filisternas kretsar och hela gesurenas land. Och så vidare. Och sen står det om hur det återstod. Det som återstod som de ännu inte hade intagit. Men så går kommer vi till 18:e kapitlet. Och då står det så här. I andra versen. Det har gått ytterligare en tid. Men ännu återstod av Israels barn 7 stammar som icke har fått sin arvedel sig tillskiftad. Därför sa Josua till Israels barn: hur länge vill ni försumma att gå stad och ta i besittning det land som Herren era fäders Gud har givit er? Man kan säga det är en märklig, det är en påtaglig skillnad i tonfallet mellan de här två tillfällena. Men det som vi läser om i 13:e kapitel, då har Israels barn ännu inte hunnit inta landet. I 18:e kapitlet har Israels barn försummat att inta landet. Förstår ni skillnaden? Har man ännu inte hunnit, då har man ännu inte hunnit. Det är bara att konstatera. Men har man försummat, då har man gjort sig skyldig till, då har man gjort sig skyldig till att, då har man handlat illa. Det är så att man inte har handlat alls, och det har varit väldigt illa det. Och då kommer därför så kommer den här förebrådande tonen. Josua säger till Israels barn: hur länge vill ni försumma att gå stad och ta i besittning det landet? Vi kan ju fundera på hur det, kan vi pröva oss inför det här ordet? Är det saker och ting vi ännu inte har hunnit göra? För det kan ju vara så, va? Gud har kallat oss, eller hur? Han har kallat oss för han har ett uppdrag. Han har kallat oss för att han vill att vi ska utföra något. Det här kan vi läsa om. Det som gäller för ekklesian, det som gäller för Jesu lärjungar, det läser vi. Det är Nya Testamentets Josua som talar om det. Nya Testamentets Josua. Man kan skilja. Gamla Testamentets Josua, han var av Efraims stam. Nya Testamentets Josua, av Judas stam. Gamla Testamentets Josua är ingen universell frälsare. Nej, långt därifrån. Men han är en troshjälte. Nya Testamentets Josua är en universell frälsare. Världens frälsare. På honom ska vi akta. Vi ska akta på honom och vi ska se upp. Så att vi i hans tjänst kan det hända att vi inte har hunnit med saker. Då är det inget att göra, det är bara att konstatera. Och så får vi gå vidare och se till att vi... Men det kan också vara så att vi har försummat att göra saker. Har vi försummat att göra saker, så kan även vi, då kan det vara inte, det kanske inte är mer än rätt att vi får också ha den här förebrående tonen. Den vill vi kanske inte gärna höra. Det kan vara så att vi inte vill det. Det kan vara så, visst kan det vara så. Ni har, vad står det? Ni har alldeles förgätit något. I Hebreerbrevet. Den röst som talar till er. Vad är det han säger? Ja, vi kan titta på det senare. Men det är farligt det. Vi måste vara klara över var vi befinner oss. Vi kan inte uppträda som att vi inte har hunnit göra saker. Om vi själva verket har försummat göra saker. Har vi inte hunnit göra saker, så då är det bara att säga, ja, vi behöver ju inte, det finns ingenting vi behöver ångra eller vara ledsna. För det är klart det är tråkigt på ett sätt. Men det är bara så. Det är saker som vi har försummat att göra. Då måste vi faktiskt göra sinnesändring. Vi måste veta var vi befinner oss. Vi måste kunna förstå. Det måste finnas någon som kan placera oss, sätta oss på plats. Gud var evigt lov. Han har sagt han ska inte lämna oss faderlösa. Och jag vet, det kan väl inte finnas någon som är i stånd att sätta oss på plats och som den helige ande. Om vi lämnar utrymme för den helige ande, så förstår vi, om den helige ande får tala för oss och teckna den sanna bilden av oss och var vi befinner oss, då ska vi inte missa det. I det 17:e kapitlet så har vi den här situationen. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är ett intressant meningsutbyte mellan Josefs barn. Av de 12 stammarna, vet vi, så kommer 2 stammar från Josef. När man räknar här, Josef hade 2 söner, Efraim och Manasse. Och det blev stora folk, Efraim och Manasse. Det ena blev större än det andra. Och de skulle ha en central plats i löfteslandet, i Kanans land. Det fick de sig tilldelat. Men de stötte på problem. Josefs barn vände sig till Josua, står det i Josuas boks 17:e kapitel. Jag läser från vers 14. Josefs barn
talade till Josua och sa: varför har du givit oss till arvet allenast en lott och ett skifte, fastän vi är ett talrikt folk, då ju Herren hitintills har välsignat oss? Då svarade Josua dem: om du är ett förtalrikt folk, så drag upp till skogsbygden och röj dig där mark i Perisenas och Rafaenas land. I Perisenas och Rafaenas land. Vilket land var det då? De hade kommit till Kanans land. Faktiskt, det var redan gamle Tera, den gamle Abrahams far, som satte sig i sinnet att bege sig till Kanan. Av någon anledning satte sig i sinnet att bege sig till Kanans land. Men han kom inte så långt. När han dog, då talade Herren till Abraham. Han sa inte uttryckligen Kanans land, han talade om ett land bara. I första Moseboks 12:e kapitel. Och innan Herren säger Kanans land, så talar han till Abraham i 15:e kapitlet i första Mosebok om ett land som är befolkat av 10 folk. Ja, där finner vi bland annat de här: Perisena och Rafaena. Eftersom Efraims bergsbygd är dig för trång. Efraims bergsbygd, det var alltså Josefs barn. Josefs barn var Efraim och Manasse. Och de hade fått bergsbygden, men de tyckte den var för trång. Men Josua sa: det här är Efraims bergsbygd, varsågoda. Men Josefs barn sa: i bergsbygden finns inte rum nog för oss. Och kananéerna som bor i dalbygden har alla samma stridsvagnar av järn. Både de som bor i Betsi, Sehan och underlydande orter, och de som bor i Israels dal. Josua sa det till Josefs hus, till Efraim och Manasse: du är ett talrikt folk och har stor kraft. Därför ska du inte ha allenast en lott, utan du ska få en bergsbygd, som ju också är en skogsbygd, men som du ska röja upp så att till och med utkanterna därav ska tillhöra dig. Ty du måste fördriva kananéerna, eftersom de har stridsvagnar av järn och är så starka. Det här är intressant, för här illustrerar för oss olika mått av tro, eller hur? Det Josefs barn gjorde till ett argument varför de inte kunde expandera, det gjorde Josua till ett argument till att de borde expandera. Eller hur? Det Josefs barn gjorde till ett argument för att de inte kunde expandera, det gjorde Josua Nuns son till ett argument varför de borde. De har stridsvagnar av järn, ja. Men just därför måste du fördriva dem. Det var bara liksom, det bara underströk att det var nödvändigt att fördriva kanan. Fördriva kananéerna kan vi göra, Josua, bara de inte hade de här hemska stridsvagnarna av järn. Men de hemska stridsvagnarna av järn, det liksom bara understryker att ni måste ju fördriva dem. Så det var olika mått av tro. Men så var också Josua, hans tro var ju erkänd. Hans tro var erkänd. Det fanns ju två, vet vi, vars tro blev erkänd. Men pris för Gud, aposteln Paulus skriver: vi har samma trons ande. Vi skriver, vart tar den vägen? När vi möter problemen, när vi möter situationerna, möter vi inte också i ändens tid sådana fenomen stridsvagnar av järn. Vi läser i Apokalypsen om det här fenomenet som har tänder av järn och klor av koppar. Det kanske kan göra att vi känner vi vill inte, vi kan inte, vi får ju inte. Det är ju förbjudet. Lagar och regler som han med tänder av järn och klor och av koppar har stiftat säger ju att vi inte får. Men har vi samma trons ande? Har vi samma trons ande? Vi kan inte kämpa mot honom som har tänder av järn och klor av koppar enligt Uppenbarelsebokens 13 kapitel. Vad skulle Jesus, Efraims son, säga, tror ni? Jesus nun så. Men just därför ska ni bekämpa antikrist. Ja, det här är verkligen allvarliga frågor och inte lätt, kanske alla gånger tillgängliga. Vi ska se lite grann på undervisningen om tron i Nya testamentet, för det är ju faktiskt den. Och ja, just det här mått av tro, mått av tro. Det står om det om vi går till Romarbrevet. Ska vi gå till Romarbrevets 12 kapitel? Undervisningen, förmaningen här från aposteln till församlingen i Rom. Församlingen i Rom. Det var ju en församling från början som inte var det var ett mycket allvarligt Guds verk, ett mycket allvarligt Guds verk, därför man som man i hela världen talar man. Vadå? Er tro, skriver Paulus. I hela världen. Men här undervisar han om den här tron. Och jag tycker det är intressant att se. Så förmanar jag nu er, mina bröder vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande heligt och Gud välbehagligt offer. Er andliga tempeltjänst och skicka er icke efter denna tidsålders väl. Jag läser 1917. Skicka er icke efter denna tidsålders väsen utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Ty, här kommer det, i kraft av den nåd som har blivit mig given till seger jag var och en av er. Att icke ha högre tankar om sig än tillbörligt är. Utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Han talar här också vidare om i 6 versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva så brukar han den efter måttet av sin tro. Och det här tycker jag måste ju faktiskt stanna lite grann inför. Förmaningen här. Han säger, jag tillsäger aposteln var och en av er att icke ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med den mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det här kunde göra det här kan ju verka nästan lite som en motsägelse. Va? Tro, då ska man väl inte tänka blygsamt. Men han uppmanar till att tänka blygsamt, inte om Gud eller om Guds ord, utan om sig. Tänk blygsamt. Tro och tankar. Jag ser en fullkomlighet i det här som kanske inte alltid är klart för oss. Tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. En inre verklighet. Gud var evigt lov. Tack för Bibeln. Bibeln är dyrbar, den är dyrbar. Därför när vi ägnar oss åt den, om ni ägnar oss åt den på det rätta, nalkas den på det rätta sätt, så ger den oss en samlad bild av det som inte är en bild, utan som är en verklighet. Kristus Jesus själv. Och här finns såna oerhörda dimensioner. Och när han kommer, när han bereder sig för att bege sig till de här församlingarna, aposteln, då skriver han om en hemlighet. Och det är Kristus i er, vårt härlighetshopp. Kristus i er, vårt härlighetshopp. Om Guds ord får verka, tro. Om Guds ord får verka, tankar. Ja, då tror vi. Men vi ska hålla oss till det mått han har beskärt. Ja, då tänker vi, men vi tänker blygsamt. Man kan fundera på, kommer det här fram exempelvis om vi går till Jesu, om vi går till Markusevangeliet. Markusevangeliets 11:e kapitel, då undervisar ju Jesus själv om tro. Det är det här när han kommer till Jerusalem, när han förbannar fikonträdet. Det står i 14:e versen i 11:e kapitlet i Markus. Då talade han och sade till trädet: aldrig någonsin mer äter någon frukt av dig. Och hans lärjungar hörde detta. När det sedan kom fram, ja, jag läser lite längre ner då. 20:e versen. Men då det nu på morgonen återgick där fram, fick de se fikonträdet vara förtorkat ända från roten. Då kom Petrus ihåg vad som hade skett och sa till honom: Rabbi, se fikonträdet som du förbannade är förtorkat. Jesus svarade och sa till dem: ha tro på Gud. Sannerligen säger jag er, om någon säger till detta berg: häv dig upp och kasta dig i havet, och därvid icke tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske honom så. När vi hör undervisning om tro ibland, så kommer vi ibland in på det här och får höra ungefär så här långt. Men Jesus slutar inte här. Han slutar inte här. Tänk om vi kunde bara gå runt och förbanna alla företeelser som vi inte gillar, och så försvann de. De bara upphörde att existera. Nej, det handlar inte om det. Vi går vidare. Han har inte slutat tala. Han säger också så här, märker det. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, att tro att det är er givet, och det ska ske er så. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, för att också er fader som är i himmelen må förlåta er era försyndelser. Tro och tankar. Jesus ignorerar vare sig tro eller tankar. Här handlar det om både tro och tänka. Tro. Och det här med fikon, vi ska kunna tänka, vi ska gå, här kan vi ju faktiskt, om vi tror och riktigt säger ifrån, till höger och vänster, så kan vi liksom, vi kan besvärja mer eller mindre bort allt otäckt, alla otäcka människor, alla otäcka träd liknas ibland med människor. Men nej, stopp där. När ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, förlåt. Här kommer tankarna om sig själv. De är väldigt viktiga. Vad vi tänker om oss själva. Tänker vi om oss själva något som är fel, så tänker vi inte som vi bör. Vi ska tänka blygsamt. Tänka blygsamt. Tänker jag om mig själv, att om jag har något emot någon, att absolut hela ansvaret för att göra upp allt det här, det vilar på min motståndare. Det vilar på den som jag uppfattar som en antagonist. Det vilar på den som jag uppfattar som ett träd som inte bär någon frukt. Det är den, det är den, det är den. Oh, jag står inte ut med den här människan. Ja, vad härligt. Jag kan bara förbanna honom eller henne i Herrens namn och se putsväcka han eller hon. Nej, det var inte det han sa. Utan det står, när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Här får man tänka också alltså. Om sig själv och om andra. För att också er fader som är i himlen må förlåta er. Om vi missar det här sista han säger, så missar vi ju allting. Därför det här trädet som inte bär någon frukt är ju inte, eventuellt är ju inte den andra, det är ju kanske jag. Och sättet att komma till rätta med det här, det är att vara beredd på att någonting hos mig måste försvinna. Inte någonting hos någon annan, utan någonting hos mig. Det jag har emot någon annan, det måste försvinna från mig. Kanske ser jag mig själv som ett träd, ett vackert träd med fina löv. Jag heter ju Lindelöv rent då. Och ingen får kränka det här trädet. Nej, ingenting, ingenting. Men nu kommer Jesus. Och han talar och plötsligt så rivs alla löven bort. Jag måste vara beredd att lämna rum för någon annan. Den andra som jag inte kanske alls tycker jag borde lämna rum. Måste tänka om mig själv någonting. Både tro och tänka. Både tro och tänka. Tro på Gud. Tro på Gud. Och tänka om mig själv. Tänka om andra människor. Trons tankar. Tänka blygs. Alltså trons tankar och blyg. Tron och blygsamma tankar hör på ett förhållande sätt. Jag menar, håll med om att här finns en fullkomlighet. Som vi inte utan vidare kanske kan tillägna. Men vi borde. Vilken utmaning. När vi möter som Herrens efterföljare olika situationer, när ni står och beder, så förlåt. Det kanske krävdes tro då också. Det kanske verkligen, det var där det verkligen krävdes tro. Komma till rätta med trädet som inte bär någon frukt. Komma till rätta med sig själv och sin egen avoghet och oförsonlighet. Och fördomsfullhet mot allt och alla. Förlåt. När ni står och ber. När ni står och ber. Här står det faktiskt. Det här är någonting som har med den personliga bönekampen att göra. Det har ni inför hans undervis. Inför Herrens ord. Den personliga bönekampen. När vi ber för andra människor, för oss själva. När ni står och ber. När ni står, så förlåt. Om ni har något emot någon. För att också er fader som är i himmelen må förlåta er era försyndelser. Är det på det sättet vi kommer i, är det på det sättet vi kommer till rätta med stridsvagnarna av järn? Den mentalitet som utvecklas så lätt, tycks det. Får en känsla av det ibland. Man går omkring rustade som stridsvagnar och järn. Mot varann, mot andra. Ta upp trons kamp mot stridsvagnsmentaliteten. Oförsonligheten. Ta upp trons kamp i Herrens Jesu namn. Tror jag på dig, Herre? Men vad tänker jag då? Tänker jag om dig? Vad tänker jag om människorna? Herre, hjälp. borde ju tro ska vi göra, tro ska vi göra. Ja, det är sant. Här finns det faktiskt härliga exempel i evangelierna. Och Jesus menar inte att vi ska vara rädda, men vi ska vara ödmjuka. Borde ju tänk, vad säger han? Blygsamt. Gå till Markus evangeliets 4:e kapitel. Vi kanske väntar lite, men vänta. Vi går till Markus evangeliets 4:e. Markus 4. I slutet. Och han har undervisat liknelser om himmelriket. Vers 36. Så lät det folket gå och tog honom med lärjungarna. Lät folket gå och tog honom med i båten. Där han redan förut var. Och jämväl andra båtar följde med honom. Då kom en häftig stormvind. Och vågorna slog in i båten så att båten redan begynte fyllas. Men han själv låg i bakstammen och sov, lutad mot huvudgärden. Då väckte de honom och sa till honom: Mästare, frågar du icke efter att vi förgås? När han så hade vaknat näpste han vinden och sa till sjön: Tig, var stilla. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Därefter sa han till dem: Varför räds ni? Har ni ännu ingen tro? Gode Gud. Det är alltså tro. Att inte rädas. Men här bevisar Jesus sin makt. Vilken makt är han har? Det är faktiskt frågan om. Det står i missionsbefallningen: Mig är given all makt. Men det, jag vet inte, det skulle lika gärna kunna undervisa mig given all auktoritet. För det grekiska ordet är det som ofta översätts med auktoritet. Det grekiska ordet som översätts med makt eller kraft är ju dynamis. Dynamis. Mig given all makt då, i himmelen och på jorden. Och för den skulle ut och göra alla folk till mina lärare. All makt och alla folk. Men han bevisar sin makt över elementen. Han bevisar inte sin makt över människor. Annat än på det sättet alltså. Att han går in i och identifierar sig med människor. Tänker om människor. Trons och kärlekens tankar. Ja, Guds tankar. Och rör sig inte så att säga på ett överlägset sätt. I förhållande uppträdde inte på ett överlägset. Han hade ju makt med trädet. Han hade makt med elementen. Men han hade inte makt över alla folk. Men han sa: Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Inte genom att bevisa någon makt över. Utan genom att följa honom. Genom att följa honom. Döpande dem. Lärande dem. Att hålla allt vad jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Hur går det till i demokratins tidevarv? Vårt lands grundlag säger ju: All offentlig makt utgår från folket. Och det här är ju i följd av franska revolutionen och upplysningstidens tankar, de mänskliga rättigheterna och så vidare. När det bränns moskéer i vårt land på löpande band. Det gamla kristna landet Sverige som en gång, det är faktiskt ett slags kollektivt antagande av kristendomen och protestantismen i Uppsala möte 1593. Uppsala möte 1593. Då man sa, vi vill ha Luthers lära. Det handlar om tron på Kristus. Hade man bränt moskéer, hade det rest moskéer i Sverige på 1600-talet, så hade bara det varit en hel. Som hade gjorts alla så upp. Alltså, hade man bränt ner dem hade ingen haft några himmel. Ingen. Då skulle vi tro på Kristus. Alla. Vi var ett enda folk. Eller, vi är en enda man, sa man i Uppsala mötet. Och alla har vi en herre och en gud. Det var Jesus Kristus man med. Det var evangelium man tog. Hade det byggts moskéer på den tiden, 100 år senare, kanske, jag vet inte. Men idag har vi demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet. Vi ska inte bara tro, vi ska tänka också. Hur vill människor bli behandlade? Hur vill människor att vi ser på dem? Hur vill vi att människor ser på oss? Det är inte lätt det här alla gånger. Det är klart att det kräver ansträngning. Man säger, det är helt klart, tro handlar ju om en viss hängivenhet. Men tankar handlar om en viss reservation. Eller hur? Man ska faktiskt ha en viss distans. En kritisk distans. Även Jesus talar för det. Visst gör han det? En viss kritisk distans måste pröva. Många ska komma under mitt namn och säga, det är jag. Jag tycker faktiskt i vår tid så går de här, man säger, rent mänskliga, kan man säga, andliga linjerna hos mig, det går i olika riktningar. Vill du ha hängivenhet, riktig hängivenhet, då kanske du får gå till muslimerna. Där finns ju hängivenheten. Där finns fanatismen. Vill du ha kritisk distans, förnuft och så vidare, då får vi hålla oss till just den här traditionen. Förnuftet, upplysningen. Och den, om man säger humanism som växt fram. Kall, kritisk distans. Men det här liksom går åt olika håll. Det går i, men, någonting av det här som går på ett oförsonligt sätt i olika riktningar, skilda riktningar, det kan förenas på ett underbart sätt. Vi kan vara hängivna den sanne Gud genom att vi är hans lärjungar och genom att vi lyssnar på hans undervisning, både tro och tankar, både tro och samvete, tro och tankar på ett underbart sätt stämmer överens inom oss, ibland oss, genom det här ordet. Bibeln är dyrbar. Då vi tror på den, då tror vi inte på Koranen. Bibeln är dyrbar. När vi lär oss tänka med den, då lär vi oss inte tänka med Rousseau eller med någon annan upplysningsfilosof. Men vi lär oss tänka med Gud. Vi lär oss faktiskt tänka blygsamt då om oss själva, eller hur? Det behövs sådana människor, tror jag, i tid, som tror på Kristus. Är honom hängivna! Men också tänker blygsamt om sig själv och trons tankar, ödmjukhetens tankar, kärlekens tankar, försoningens tankar. Vad tar sig det här folket fram? Vad tar sig inte fram på någon annan väg än en smal väg? Hur kommer man in på den vägen? Hade det gått på något annat sätt om man går in genom den trånga port som Jesus själv visar på genom bergspredikan. Eller hur? Tro. Josuas tro. Eller Josefs barns tro. Mått av tro, mått av tro. Vi kan inte förberå oss någonting. Om det är så att vi har gjort i tro vad vi borde, men vi har inte hunnit göra. Men Gud, Guds ande kan förebrå oss och kommer att förebrå oss om vi inte har gjort vad vi borde. Därför vi har varit försumliga. Har vi varit försumliga? Ska vi inte säga, ska vi inte uppleva som att vi, är oskyldiga? Måste vi ha sinnesändring? Vi måste ha sinnesändring. Det är skillnad på gamla testamentet. Vilken skillnad. Men i vår tid så verkar det som att vi kan acceptera vare sig gamla eller nya förbud. Kan ibland säga gamla. Anför det liksom som att kom inte med Bibeln där. Det är fel. Vi ska hålla oss till Nya Testamentet. I Gamla Testamentet så står det om att Gud förde sitt folk. På vilket sätt då? Till Kanans land. Vad skulle de göra där? Det bodde sju folk i Kanans land. Kanans land bodde sju folk där. De skulle ut. Rota dem folk med svärd i hand enligt Guds befall skulle utrota de här sju folken i Kanaan. När Jesus säger gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, eller ja, så handlar det på sätt och vis också om att utrota, men inga människor ska dödas. Det är synden som ska utrotas, eller hur? Det är synden som ska utrotas. Och Jesus talar inte om sju folk som har blivit utrotade eller ska utrotas. Han talar om sju onda andar. Sju onda andar. När han utför ett reningsverk på motsvarande sätt som det för gamla förbundets folk var risk. När de hade intagit landet och när de höll sig efter bästa förmåga kvar där och stod emot att de folken som de hade fördrivit men än inte riktigt utrotat återkom och ville ta tillbaka sina gamla besittningar. Det här kan vi läsa om i domarboken och rätt igenom profetiska litteraturen. Jesus säger, när han har utfört ett befrielsevärld så är det risk att de andar han drivit ut återvänder. Det här talar han om i Matteus evangelis 11 eller 12 kapitel. Hur är det han säger? I Matteus evangelis 12 kapitel. I vers 45. 43. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ord. Eller på platser där inget vatten finns. Vandrar omkring i öken, platser där inget vatten finns. Och söker efter ro, men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag gick ut ifrån. Och när han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och prött. Huset är fejat och prött, men det står led. Varför? Står det ledigt? Det skulle inte stå ledigt. Det skulle vara upptaget. Huset blev fejat och prytt. Därför Jesus har utfört sitt verk. Men nu står det ledigt. Varför står det ledigt? Har vi lyssnat för mycket på de här emancipationstankarna? De människotankar i tiden som säger vi ska inte ha någon över oss. Ingen ska bestämma. Men har vi överlämnat oss åt Herren Jesus Kristus så har vi fått en Herre. Vi kan inte säga. Jo, vi kan säga vi har gjort allt. Vi har gjort allt efter bästa, för vi har gjort precis allt. Men vi kan inte lura honom. Om han säger vi har varit försumliga, då måste vi böja oss. Han vet det. När han kommer dit och finner det stå ledigt och var fejat och prytt, då går han åt stad och tar sig med sig 7 andra andar som är värre än han själv. Och det går dit in och bo där. Och så blir för den människan det sista värre än det första. Så ska det och gå med detta onda släkte. Det är tyvärr så att vi finner inte hos Jesus någon, så att säga, positiv thinker. Det är kanske bra det. Det finns faktiskt en viss pessimism. Det har med sanningen att göra. Det har med sanningen att göra. Så ska det också gå med detta onda släkt. När det handlar om, för det är ju det handlar om. Den kamp vi har att utkämpa, en kamp mot kött och blod. Det handlar om andliga makter. Så är det ju faktiskt så att det är inte alltid så att det går till besättelse. Men risken att det gör det. Men det finns ju en svaghet också. Det är människans ande kan vara på något sätt svag och tagit intryck av, så att säga, saker och ting som gör att man är, som det heter, försagd. Det har inte med besättelse att göra, men det är alltså ett tillstånd, ett andligt tillstånd som vi inte bör befinna oss i. Se till att vi kommer ut. Det här talar aposteln, det här skriver aposteln till Timoteus. Är det första eller andra, jag tror till andra brevet. Har ni läst? Första brevet till Timoteus. Kapitel 1. Ja, där läser vi mycket intressant. Nu har jag alldeles tappat bort. Men det är visst andra. Andra brevet, kapitel 1. Ty Gud, står det. Andra brevets första kapitel och vers 7. Ty Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande. Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för den som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium genom den kraft som Gud giver. Gud har icke givit oss en försagdhetens ande. Oh. Men vi skulle ju tänka blygsamt, skulle vi inte? Vi skulle tänka blygsamt. Ja, men det är tydligen inte detsamma som försagdhet. Det är trots tydligen inte att tänka blygsamt. Handlar inte om reträtt, utan från övermod och dårskap. Att tänka blygsamt handlar om att gå framåt och gå vidare. Men efter måttet av den tro vi har. Och det är inte detsamma som försagdhet. Det är det inte. Förstår ni skillnaderna? Att syna de här sakerna, förstå de här skillnaderna. Det måste vi, därför så måste vi, Gud i himmel, Gud var evigt lov. Se till att vi tränas. Därför så är lärjungaskapet så dyrbart. Övas. Få sinnena övade i rättfärdighet. Därför måste vi umgås med det här ordet och be Gud om nåd. Den helige ande vill tala. Jag tror han vill tala på ett sätt som jag inte. Jag måste erkänna min begränsning. Men Gud i himmelen vet. Vi sitter här. Vi har hört under årens lopp. behövs någon som kan liksom ge oss den rätta analysen över vår situation. Jag vet inte om jag riktigt är stånd till det. När Arne levde så kunde han ge en analys ibland. Ta upp konkreta ting. Om jag står här och tar upp konkreta ting, ja då, jag vet inte, det kanske inte stämmer. Det är inte min uppgift. Det sista mötet vi hade på Gamla Bro. Den 22 februari 1987. Det sista förmiddagsmötet. Så talade Arne om efterföljelsen. Han talade om Gamla Bro. Han talade om Bällsta som vi stod i begrepp och be oss till. Han sa, Gamla Bro, sa han, har varit ett fiskelag. Bällsta ska fortsätta vara ett fiskelag. Ja, det sa han. Där kan vi också pröva oss. Med utgångspunkt från den kallelse vi har från Herren Jesus Kristus. Följ mig, så ska jag göra er till människor. Jag sa det. Gamla Bro, sa, har varit ett fiskelag. Och Bällsta som vi kommer till ska vara ett fiskelag. Har vi inte hunnit göra saker? Eller har vi försummat göra? Värst av allt om vi skulle försumma att växa till i nåd och i kunskap om Herren Jesus Kristus. Gud förbjude! Jag får vara glad och tacksamma för såna här bibeldagar. Och så verkligen också be Gud om hjälp att såna här bibeldagar får ett innehåll. Det innehåll det ska ha. Gode Gud, någon prisar Gud. Led oss i bön innan vi läser ytterligare något. Är vi fortfarande ett fiskelag? Eller har det hänt något? Har det kommit in andra intresse? Har vi varit försumliga? Eller har vi bara inte hunnit med så? Nu har vi hunnit med saker. Men har vi tagit vara på? Har vi tro? Vi kanske inte har tro som Josua. Men vi kan ju ha tro som Josefs barn. Men de hade ju ingen tro. De var försagda. Det var vad de var. De var försagda. Men Josua hade tro. Och det ska vi väl se till att vi inte saknar. Det finns väl ingen anledning. Pröva oss inför de situationer som vi nu står inför. Pröva oss inför stridsvagnsmentaliteten. Stridsvagnen. Förlåt här. Hjälp här. Jesu namn. Ja, vi prisar dig Herre. Tack Herre för den här dagen. Tack Herre för det här tillfället. Du som är, vi beder dig Herre, vi beder dig. Hjälp oss var och en här. Du ser, du vet, du kan avhjälpa vad som brister i tro. Du kan korrigera tankarna. Du kan befria från försagdighet. Du kan utrusta med frimodighet. Herre, vi beder, gör så. Ja, Jesu dyra namn, amen. Tack ska ni ha, vänner. Gud välsigne.